Podplay.
Förlåt att jag inte stannade.
Ja, just det.
Jag bara gick förbi dig.
Det är ju väldigt märkligt. Jag träffar aldrig människor på stan som jag känner igen. Det är ändå Stockholm. En gång har jag träffat en. Det var min pappa. Nu har jag träffat dig två gånger av en slump.
Ja,
på olika stadsdelar. Och du under tiden har du hunnit flytta.
Ja, det är sant. Vi har sett mycket av en slump på gatan. Ja.
Välkomna till Två män i podd förresten med Erik Skylt och Daniel Sjölin som görs av Expressen Kultur.
Det var vid Årstaviken och det var igår. Och det var ganska trevligt väder.
Mm.
Och jag var ute och rullade barnvagn.
Mm.
Och så kom du gående där.
Ja.
Och så hade jag tänkt, vi borde ju prata med varandra, men jag kunde inte stanna barnvagnen.
Nej.
För att vår dotter hade då helt precis somnat. Och hon är jätteduktig på att sova på nätterna, men inte på dagen.
Mm.
Så att det är en kamp att få henne att sova på dagarna.
Jag förstod det. Men hur långt hade du gått då?
Jag hade gått runt där i Årstaviken. Det var ju för det ganska trevligt, men i en timme.
Ja.
Och väntat liksom på att sömnen skulle komma. Och sen så hade den då 5 minuter innan vi såg, så hade den till slut kommit då. Och när hon sover, då får man inte stanna vagnen.
Nej.
Alltså det räcker att stanna vagnen 10 sekunder så vaknar hon.
Mm.
Och hon behöver liksom en sovcykel på en halvtimme, 40 minuter för att kvällen ska bli behaglig.
Det här hör ju hemma lite grann i manlighetsgebitet tycker jag lite grann. Jag minns ju också det här med att jag inte kunde, jag hade ju inte bröstet, så att jag liksom, man var så utlämnad då. Man går så där i vagnen och så har man precis somnat och så vaknar man, då vet man att då måste ju allting oftast börja om från början om man inte har bröstet liksom. För då liksom det är kört liksom lite grann. Jag har befunnit mig alltså cirkulerat på en parkeringsplats runt medan min plastbror till slut kommer och kastar in en dator genom en nedvevad ruta som jag har i baksätet för att jag inte kunde stanna bilen på grund av att barnet hade somnat. Det var inte så att ens motorn var tvungen, utan jag var tvungen att rulla också dessutom. Det här är tydligen väldigt minnesvärt, berättas i släkten långt av. Så jag har full förståelse för detta.
Nej, men det stämmer. Det är ju så. Alltså jag är ju fortfarande, och en ganska lång tid framåt tror jag, pappa ledig på halvtid. Och mina sätt, Greta har ju då amningen som superkraft, eller som en ganska bra väg till sömn. Men mina enda två utvägar är rullande vagn eller dans i sele.
Okej.
Okay. Det funkar också. Och det sker ju ofta då hemma.
Är det liksom sådär päronrumpegung eller?
Ja, det måste gunga och så sjunga samma sång då. Aha, om igen.
Vilken är det?
Björndansen-sången.
Hur går den?
Jag kan ju sjunga. Alltså jag hittar på den själv.
Okej. Okay.
Ja. Den är väldigt enkel.
Ja.
Ska jag sjunga
för
dig? Ja,
det kan jag, absolut.
Men tänk om du somnar nu då?
Ja, du får.
Ja, men det är lite pinsamt. Men nu gör det då. Ja. Ja, men den går så här. Björndansen, åh björndansen. Björndansen, åh björndansen. Björndansen, åh björndansen. Vi dansar björndansen igen. Och sen har den liksom ett stick som är så här. Det enda som hjälper mot knöl. Det enda som hjälper mot knöl. Det enda som hjälper mot knöl. Det är björndansen. Och den måste man sjunga då i 40 minuter.
Mm.
Så den blir som ett sånt där buddhistiskt mantra efter ett tag.
Men nu tror du att den är sövande, eller tror du att hon till slut ger upp av den här monotona, nästan erotiska upprepningen?
Jag vet inte, jag tror att det är en kombination. Alltså jag tror att hon sover väldigt bra när hon hör min röst hela tiden.
Ja.
Och så är det ju då en dans. Ja. Det är ju björndansen helt enkelt.
Ja, det är precis. Dansen hör till.
Och det här började jag med. Alltså, melodin kom spontant till mig första veckan hon fanns. Okay. Och sen så tycker jag då, jag har prövat andra sånger och då tycker jag, nej, det går lite sämre.
Lite pavlovsk där.
Mm, utan, precis, det har blivit betingat här på den här björndansen-melodin.
Mm.
Så att det kan man göra också, men det gör jag ju helst då hemma. Det hade ju varit kul om jag hade kommit dansandes fram där längs med Årstaviken. Då hade jag kanske, jag hade ju inte kunnat stanna, jag hade ju bara sjungit den här sången.
Ja, det hade ju sett ut som du hör hemma på Söder verkligen.
Ja, det är sant. Men,
du har flyttat helt enkelt till Söder.
Ja, precis. Det har varit en fruktansvärd period sedan vi såg sist. Det är, jag tycker det är väldigt jobbigt att flytta.
Mm.
Det är
konservativ person.
Inte bara det, så jag tror praktiskt lagd också att det, jag brukar ju mena då att det här att ha ett barn, förstår att det är jobbigt att ha flera, men att ha ett barn är inte omöjligt om man har väldigt bra rutiner och ordning hemma. Man vet exakt var allting ligger och där skötbordet och blöjorna ligger i en hög och där är våtservetterna och där är nya kläder och där är tvättmaskinen. När allt det är på plats så går det hyfsat smidigt. Men nu under 2 veckors tid så har det inte varit på plats.
Mm.
Och då har allting blivit krångligt. Och, ja, vi har levt i kartonger helt enkelt. Men jag tänkte på en sak. Det sägs ju att det här ofta drabbar de som är föräldralediga. Man har ju, på ett sätt har man ju enormt lite tid. Alltså, jag har ju berättat om de här sovvanorna då. Jag har ju vänner som har barn som sover så där 2-3 timmar mitt på dagen.
Ja.
Och då finns ju möjlighet till att studera världslitteraturen eller jobba lite extra eller göra ganska så storslagna saker. Men jag har ju inte den möjligheten då, utan mina dagar är från morgon till kväll fyllda av barnaktiviteter.
Mm.
I och med att det antingen måste dansas björndans eller rullas den här vagnen då under så.
Är du frustrerad över det?
Nej, alltså jag har en mental lösning på det.
Mm.
Och den här har fungerat väldigt bra. Jag vet inte hur det här låter. Vi får se hur det landar hos dig.
Mm.
Jo, men i början så tänkte jag väl att det just var en föräldraledighet och att det här skulle bli en period att dels lära känna sitt barn men också för reflektion och långsamhet och så. Och då var ju allting som var jobbigt då när hon inte somnade eller inte ville äta eller allt det där, det störde ju då den här idén om föräldraledigheten.
Mm.
Så att jag började se det som föräldraarbetet.
Mm.
Alltså att jag har ett jobb.
Mm.
Som börjar 8 på morgonen och är slut 17.30 varje dag.
Mm.
Och jag tänker också att jag jobbar på en restaurang. Trots att min matlagning är otroligt dålig. Det är ungefär skiva upp lite skivbar leverpastej och ge det. I och med att vår dotter då älskar leverpastej över allt annat. Så att matlagningen är verkligen inte på en hög nivå. Men varje gång det ska ätas mat så blir det väldigt kladdigt i köket.
Mm.
För att hon äter ju med hela kroppen. Och jag tycker det är ett jättebra sätt att ta till sig mat. Att vi matar henne helt enkelt inte, utan hon äter själv. Och där lät det att hon tycker om att äta. Men det blir fruktansvärt kladdigt.
Mm.
Och då tänker jag att efter varje måltid så är jag ett restaurangkök. Och jag jobbar där.
Mm.
Och om inte jag städar ordentligt så kan hon komma från den här hälsoinspektionen. Och inspektera. Och då kan jag bli av med utskänkningstillståndet.
Mm.
Så att det måste då, efter varje måltid så måste det städas som det görs i ett restaurangkök.
Mm.
Och i och med att jag har den här tankemodellen att jag jobbar då som städare.
Mm.
Och att mitt mål är att det ska vara snyggt hela tiden.
Mm.
Då tycker jag att det är ganska kul. För jag tycker om att ha ett jobb. Förstår du?
Ja, precis.
Att såg jag det som ledighet, då skulle jag bli störd hela tiden och irriterad. Men ser jag det som att jag är faktiskt städare.
Ja, precis. Sen då får du ju förbereda dig på att när föräldraledigheten är slut så kommer restaurangen fortfarande hålla öppet varje dag. Så du får dubbelarbeta. Du får både vara sköta restaurang
sant.
Och...
Ja, det är sant. Ja, det är sant.
Jag håller fortfarande på att sköta en ganska slabbig sylta.
Ja, det är rätt i.
Arbetsprincipen tycker jag det är jättebra. Jag rekommenderar till alla, särskilt om man har till exempel tycker det är jul och sådana saker som jag har haft svårt för i alla år. Liksom fram och tillbaka, släkt och vem ska vi fira hos? Och hej och hå, moster och faster och alla är besvikna. För alla, man firar inte hos den och det är fruktansvärt neurotiskt att man ska vara just på julafton hos alla och alla blir sårade och hej och hå. Jag började betrakta för 10 år sedan som att det inte är ledighet, det är ett arbete. Det är ett arbete. Nu börjar jularbetet, ja, så att säga. Sen får jag leda. Och då har det gått mycket bättre. Det är liksom så här, man avbördar sig själv kravet på att man själv ska ha någon slags glädje av det här.
Mm, jättebra. Det är,
jag står till tjänst för
alla. Jag förstår
alla.
Precis. Mm,
det är mycket lättare.
Det är jättebra.
Ja.
Jularbetet. Mm. Alltså även under julafton. Det är en arbetsdag.
Ja,
hela, det är en intensiv arbetsdag.
Precis, ja. Och förberedelserna och hanteringen av konflikter. Man är som någon slags blandning av kock och värd på tunnelbanan ungefär. Liksom. Och sen får man egentligen vila sen kanske några dagar senare. När det, när man, men ja, nej, men arbetslinjen tycker jag är en bra linje.
Visst är det det? Mm. Alltså det är någonting som befriar en. Alltså det...
Hantverkare kan man också ha en bild av sig själv. Du har väl skaffat såna här... hantverkarbyxor är bra när man är ute i parken med barn. Så med 4000 olika fickor. Liksom.
Mm, jag har faktiskt funderat på det, men vi har inte kommit dit. I och med att hon ännu inte kan gå så är vi inte så mycket i park. Vi brukar gå till en park och sätta oss på en bänk och liksom titta på barnen. Och det är jättekul. För att det är ännu roligare att sätta sig vid en hundgård. För hon tycker om hundar mer än...
Mm.
Jag gillar barn också, men hundar ändå. Så att vi sitter mycket på... Jag har inte liksom kommit ner riktigt i gyttjan än.
Nej.
Men det kommer ju ske under hösten. Och då behövs de här byxorna.
Mm.
Mm, arbetsbyxorna.
Det här är ett jättebra sätt att skydda sig mot besvikelser.
Mm. Men det jag tänkte på... Det här var en liten uppdatering om föräldralivet då. Och det... Ja, men det är fasansfullt att flytta, men det kommer bli bra och snart är alla lådor upppackade.
Hur tycker du Södermalm är då? Ursäkta mig att jag petar i.
Mm, nej, men det är ganska stor skillnad. Vi bodde ju då ett år i ett så kallat rivningskontrakt på Östermalm.
Mm.
På en fruktansvärt fin adress.
Mm, jättefint var det.
Ett hyreshus då, så att vårt hus var inte såna miljardärer, men på gatan stod det nästan bara Porschar, så att det var ju väldigt, väldigt en otrolig Östermalmskänsla.
Bredvid Café Saturnus.
Ja, precis, huset bredvid Saturnus och väldigt nära Humlegården. Så en underbar plats att dra barnvagn.
Mm.
Jag har faktiskt dansat lite björndansen där under ett av träden i Humlegården, för de är så täckande så att man kan gömma sig där. De
men då vill du inte bli sedd när du dansar?
Nej, jag vet, om någon ser mig...
Det sprider nog glädje, tror jag.
Ja. Ja, kanske. Men jag vill inte ställa mig mitt ute på gräsplanen och dansa björndansen. Det skulle nästan... verkar lite poserande, tycker jag.
Kanske är det bättre att göra det på Söder då?
Ja, det jag vet inte. Men
ska du låta växa ut ett skägg?
Nej, jag kan
säga skägg?
Jag kan säga så här med skillnaden med Östermalm och Södermalm då. Det är att... på Östermalm så älskar jag de äldre människorna. Jag kom väldigt, väldigt bra överens med tanten och farbröderna i Humlegården.
Ja, för du är ju en skötsam pojke.
Mm, men vi tänker lite på samma sätt också. Har ungefär samma intressen och talar på samma sätt, skulle jag säga. Alltså den här riktigt bildade, dugliga, välklädda överklassen. Där kände jag mig hemma. Men när jag var i parkleken i Humlegården så kände jag skräck faktiskt. Jag upplevde som en oerhört hotfull och hård plats.
Hotfull och hård plats? Jaha.
Och att det var föräldrarna som drev på det här. Alltså det fanns ett sånt... men mycket sådär, barnen ramlar och så hörde man någon så här: det är bara upp och hoppa igen, livet är en kamp. Va? Ungefär så.
Jaha. Men på Östermalm, jag har bott på där i krokarna, jag tycker inte de är sådär jättemycket, och hur gick det för dig lilla gumman, utan det kan vara
Jag tycker folk är ganska otrevliga lite överallt.
Ja, men okej.
Ja, okej. Jag kände i alla fall att här, det här är nog inte så kul att växa upp som barn här. Det är för hårt. Och jag hoppas på de här nya söderkvarteren att det är lite mjukare.
Ja, det, jag vet det. Inte. Jag evakuerade mig själv förra året i en tillfällig lägenhet på Södermalm där. Och då blev jag också, så att säga, besviken. Det var liksom, jag hade ändå föreställningen av de här, jag bytte en fördom mot en annan, de här skäggmännen då, som att de ändå var, de håller på med sina ipor och vad det är för någonting, brygger egen korv och det är som, jo, de smörjer in sina skägg med olika vaxer och sånt där, och det verkar vara väldigt mjukt alltihop. Jag tyckte flera gånger liksom män kom dragande med barnvagn och sen barnet grät och så här, sluta böla! Och såna grejer. Jag blev skitstövla liksom. Det är ungefär som att få se, när jag såg en dokumentär om pandor, The Secret Lives of the Pandas, pågick i 3 timmar. Vad var hemligheten? Till slut fick man se den. Då satt en panda där med ett köttstycke i munnen, alltså nerblodad. Yes, pandas do eat meat. De gör faktiskt det ibland. Såna här pandor.
Det var det. Ja, okay.
Det var liksom att jag fick se den här baksidan. Jag misstänker, jag tycker inte, jag tror inte att de
den
är...
där hårdheten kanske finns överallt.
Storstad kanske är väl. Nej, den finns överallt faktiskt.
Den finns, okay,
ja.
Den finns.
Men okej, okay, du ska det är inte så att du är självmedveten, för att jag hade ju inga problem med att jag flyttade ju med min pappa och hans, och så de gifte sig sen fru in från Sollentuna till Gärdet, så att jag en liten etta där, så att jag hamnade ju på Östermalm i den skolan. Jag fick ju se där,
och det har ju just pratat det, om tidigare att det var Östra Real då.
Ja, precis, att det var en slags lyft.
Det är ändå hjärtat av Östermalm.
Ja, precis. Så att, men jag gick ju och gått i skola med dem där, och de har varit rika barn och allt sådär. Jag har ju aldrig haft, jag vet att vissa andra människor har svårt för att röra sig på Östermalm, att det verkar som att folk tittar på en på ett visst sätt. Och jag har aldrig haft problem med det, för jag bara tar dem inte på allvar, de här människorna. Däremot på Söder tycker jag det är nervöst att gå. Det är så fruktansvärt självmedvetet överallt. Det är liksom så, man tittar på varandra och hej och hå, man ska vara ball och man ska vara hipp. På Östermalm ska man ju bara vara rik. Och det är helt ointressant. Jag är det inte, du är det. Jag skulle inte vilja prata med dig i 10 minuter, för att du är förmodligen ganska ointressant. Men det här på Östermalm, eller på Södermalm, ska man vara intressant. Man ska ha ett jobb i någon bransch som är häftig. Och liksom det där, nej, det får mig att bli stissig.
Jag vet inte. Alltså, hade vi fått bo kvar i det här rivningskontraktet hade vi gjort det förstås. Det var en underbar lägenhet. 100 år gammal och helt orenoverad. Så att,
nu är det nytt och fräscht. Annars.
Nu är det fruktansvärt nytt och fräscht. Väldigt barnvänligt. Men
det är inte väldigt stort Södermalm också? Jag tycker det verkar vara oändliga gator.
Ja, jo, det är det.
Ringvägen tar aldrig slut.
Ja. Men jag tänkte på en sak då. Ja. Det är dit jag vill komma här.
Mm.
Någonting... Det gissar jag att du har gått igenom, men jag har hört att folk drabbas av de här insikterna då när de är föräldralediga, och det är att kanske särskilt om man är lite äldre då, eller äldre och äldre, jag trodde innan jag fick barn att jag skulle liksom vara en gammal pappa, det är ju verkligen inte om man går och tittar på gatorna, utan nej, jag är ju nästan ung. Folk är ju fruktansvärt gamla som har barn,
men
småbarn.
Men är det inte bara att de har skägg då?
Nej, de är gamla.
Okay.
Jag tillhör i alla fall Greta är ju fruktansvärt ung mamma i alla fall, ja. Och jag är väl i mitten, skulle man kunna säga. I alla fall, jag börjar tänka på när det här är över då, den här föräldraledigheten, vad ska jag komma tillbaka till? Ska jag fortsätta? Vad ska jag göra med resten av mitt liv? Alltså jag kan inte gå tillbaka till det liv jag hade innan.
Varför då? Eller vad var det för liv?
Men det var ett liv där jag arbetade väldigt mycket och jag har nog tappat intresset för det. Ja. Faktiskt. Jag måste säga det, att det som var mitt projekt före föräldraskapet, det kommer inte vara mitt projekt. Jag har inget att säga längre. Alltså jag känner att jag har sagt det som jag vill ha sagt, och jag har gjort det ungefär. Och sen känner jag också att det här karriär och sånt, vi skojade lite om det när vi kom in här i studion, att vi båda liksom har blivit degraderade, att vi, inget ont om Expressen och den här poddstudion och jätteglad att vi gör det här, och det här är det jag tycker är roligast av allt jag gör nu, att sitta här med dig. Men
du stod på alla fyra nyss under mixerbordet och sa att du var degraderad.
Ja,
för att det inte fanns en ljudtekniker här.
Ja, men precis. Jag menar, när jag började jobba hade man alltid en ljudtekniker, och det fanns en stor redaktion, och det var det fanns massa pengar, och det var, men nu så är det så där att man själv krälar runt på golvet och försöker hitta rätt sladd till mikrofonen och så, och det där gör inget, det är säkert karaktärsutvecklande, men skulle det inte ha gått åt andra hållet? Det är samma för oss båda, att vi kanske ganska unga år liksom når en hyfsat stor publik, och sen så hoppar vi av. Eller hur?
Ja,
så är det väl för oss båda?
Jo, jag för egen del valde ju att själv lämna, så att säga. Det var, jag hade ju hållit på jättemånga, eller många år med Babel och allt det här. Jag hade kunnat fortsätta säkert eller många år som helst. Ja, vill jag ju kanske skriva, eller vill väl andra saker också. Men det fanns nog också känslan så här, att eftersom att det är ju liksom, det här är sådana ögonblickliga saker att hålla på med. Så när det går upp så tidigt, så kan det ju bara gå ut för. Det är lika bra att gå själv, tyckte jag också. Sådär. Det bara avsluta det här själv. Jag ställer mig själv på alla fyra och behöver liksom inte känna att jag blir nedgraderad, utan jag graderar ner mig själv. Plockar ner skylten helt enkelt på något vis. Det kändes oerhört skönt. Sen tänkte jag inte på att jag kanske var ung. Så jag trodde ju liksom att ska vi bara stå ut 2-3 år sedan jag går i pension. Liksom. Men det är ju fortfarande 15 år kvar. Liksom. Men jag har ju liksom en annan fortfarande idé om att jag vill någonting med mitt liv. Liksom, som jag ska komma till. Jag ska ju downshifta och flytta ut på landet om 10 år och skriva. Leva fattigt och skriva.
Det är sant.
Så att det är det jag vill.
Du har ju en annan utväg än vad jag har.
Jag behöver lotsa mig själv och mina barn genom deras, så att säga, tillsammans med uppväxten. Och sen när de sista har flygit ut så flyttar jag till, jag behöver inte bo i Stockholm för att skriva. Jag kan ju bo i Paitasjärvi och ha liksom ett litet ruckel och inte ha någon utgifter. Liksom.
Nej, det är sant. Det är sant. Du har ju din. Det är ju skrivandet. Det är...
Mm. Men jag tror att, som sagt, du har ju blivit förälder nu, och tänk dig om 18 år, så att säga, du har ju ett projekt som pågår under så här, projekt och projekt, men du har ju förälder. Man blir väl det mindre och mindre ju äldre de blir till slut. Men det är fortfarande så att det blir ju jätte... Jag fattar inte det här. Alltså, apropå liksom att de som kombinerar de här sakerna med att skriva och hej och utveckla samtidigt under föräldraledighet. Jag läste var nyligen en intervju med någon som en gammal kollega på SVT som hade... Hannes Fossbo hade skrivit en roman
jag läste det här
under
också.
Sin föräldraledighet. Ja. Och han är inte den första som skriver en bok under sin föräldraledighet.
Nej, jag läste det. Alltså, det låter helt absurt. Nej, jag har läst flera intervjuer med personer, både män och kvinnor, som har sagt jag skrev min roman under föräldraledigheten. Mm.
Nu är jag ju elitist. Jag ser fram emot att läsa min kollega Hannes Fossbos roman, debutroman. Jag värderar den inte i förväg. Jag kan säga så här, av alla de som jag författare som jag har läst om, som har skrivit en bok, roman under sin föräldraledighet, kan jag säga så här, ja, det märks.
Ja, jag ska också läsa boken, för att den är skriven om en ö där mina föräldrar landställde, så att jag känner till de här trakterna.
Ja, den låter spännande.
Inget ont om boken, men för mig är det, alltså, om jag kan skriva ett sms under en föräldraledig dag, då är jag glad. Ja, alltså, det är knappt att jag kan det.
Jag känner igen det.
Jag brukar all Facebook, all Messenger, allt sånt spara till kvällen.
Det blir bara värre, kan man säga. Det beror på hur man är. Jag tror att du kanske är som jag, inte egentligen skickad för det här. Alltså någonting med tidsuppfattning som är lite, man blir stressad och sådär. Du sparar sms till kvällen, säger du nu. När jag har haft flera barn så har jag sparat sms till slutet av veckan. Så mamma frågar någonting, svarar en vecka senare. För jag kan inte mentalt ställa om för att sätta mig in i den här frågan som hon har sagt, frågat mig eller vad det nu kan vara. Nej. Ursäkta, jag svarar. Jag blir galen på det där. Alltså. Men det är den här... Allt som är i skärmen är jobbigt, har jag märkt. Det är faktiskt det. Allt som befinner sig i den här skärmen. Tar du bort skärmen så blir det livet mycket lättare. Liksom. Så skulle jag införa en fast telefon.
Ja, som man kan ringa. Du har rätt. Jag, i början när jag gick de här barnvagnspromenaderna och letade efter sömn och och sen inte kunde stanna vagnen, så hade jag alltid med mig hörlurar så kunde lyssna på någon podd eller sånt. Men det har jag slutat med, och det har varit jätteskönt att nu går jag, nu har jag hittat en otroligt fin runda. Det var ju där vi möttes ungefär, Årstaviken, koloniträdgårdarna. Faktiskt ställt mig kö till en koloniträdgård.
Ja, det låter bra.
Det är ungefär 20 års väntetid, så det är någonting för pensionen, men det är otroligt vackert där. Och då bara rullar jag vagnen där och lyssnar inte på någonting, och då blir det mycket mer behagligt.
Mm.
Det blir det. Men
utmaningen är ju för, tror jag, en så att säga, en person som arbetar med att producera någon form av tankar, är det ju är ju att man blir tom lätt om man inte får input.
Ja.
Så det gäller ju att läsa mycket och såna här saker och utsätta sig för att det är ett arbete och tanka in saker i huvudet på en när man har barn.
För att det är därför jag känner mig så medioker under den här.
Jag tror att du gör det.
Jag känner mig väldigt medioker under den här andra halvtiden då jag arbetar. För jag känner att jag gör inte mitt jobb där. Alltså, jag tycker jag utför sysslorna som föräldraledig hyfsat väl. Men den andra delen, där gör jag inte riktigt mitt jobb. För att jag tankar in för lite. Mm. Jag går på tomgång. Det är gamla saker som kommer gång på gång. Och det där har lett till en känsla av att jag då helt enkelt ska byta bana.
Jaha!
Men det här du kan hjälpa mig. Jag är några år yngre än vad du är. Jag är 42. Och man kommer att jobba tills man är 70 kanske. Det är ju ändå 28 år.
Mm.
27 kanske när föräldraledigheten är över. Vad ska jag göra?
Präst.
Det har jag tänkt på. Det går inte. Det är för lång utbildning.
Hur kan det vara så lång utbildning?
Han
dog på korset. Nu kör vi.
Det är därför frikyrkan finns.
Frikyrkopräst kanske.
Det pastor, ja.
Men jag tycker det skulle vara underbart att tänka. Du präst, du flyttar med familjen och Greta allihopa långt ute till en sån här liten ort där det finns en gammal prästgård som fortfarande Svenska kyrkan inte sålt av till några turister från Stockholm. Så är du präst och så varje söndag så kommer du från och predikar. Ja. Alltså, jag ska gå upp och predika lite idag. Och sen går man hem på kaffe hos damerna och herrarna och är liksom deras gullgosse.
Jag frågade en kompis som jag har som är präst. Tycker du att jag ska bli präst? Och då sa han att nej, utifrån vad du tycker om att göra i livet så skulle jag säga absolut inte.
Varför då?
För att det här predikandet är en väldigt, väldigt liten del av det.
Men du gillar ju att tala med människor.
Ja, det tycker jag om. Men det är mycket administration och det är mycket. Han avrådde mig helt enkelt. Men frikyrkopastor, det är ju något annat. För de riktigt gamla, de har ju inte gått någon utbildning. Utan de fick bara kallelsen och så ställde de sig upp och började evangelisera. Det kanske skulle vara någonting. Men det här att gå 5,5 år... utan studielån en alltså ganska dyr lägenhet.
Alltså plugga slutet helt enkelt. Ja, så det är också alltså psykolog det, till exempel är också något sånt där.
Nej, plugga ut slutet av ekonomiska skäl. Nu ganska dyr hyra i den här nya lägenheten. Ja. Inga sparade pengar. Studielånet betalas fortfarande av och det skulle ännu inte räcka. Så att, nej, det är uteslutet. Men jag tänker alltså, ja, nej, men fortsätt.
Men vill du göra någonting eller vill du ha pengar?
Nej, jag vill göra någonting.
Ja, du vill göra någonting.
Jag tycker om att arbeta.
Ja. Alltså, det här, jag tror inte riktigt på det här handfasta. Jag vet inte, jag har hört talas om flera personer som gjort de här grejerna. Så upp med och öppna bageri eller florist, alltid velat sluta med att bli utbränd i alla fall på grund av administration kring bageriet och kring blombutiken. Det är liksom det, vad som helst blir administration av alltihop.
Mm.
Så det är svårt. Men du kanske. Ja, det är ju. Politiker skulle du kanske kunna bli om du hittar ett parti.
Mm.
Jag fick ju jobba väldigt kort som politiker. Och det var en sak med
berätta
som jag tyckte
om. Berätta om det. Jag minns det här svagt. Jag minns inte ens vilket parti det var, men jag gissar att det var Miljöpartiet.
Ja, det var Miljöpartiet. det här var ju länge sedan. Det var verkligen, jag var ju väldigt aktiv i skoldebatten. Och satt, och som min vana trogen som en författare är, så sitter man ju och klagar helt enkelt. Och då ringde Gustav Fridolin upp mig och såg att jag kunde komma och jobba här istället då, för jag hade en massa idéer. Jag har fortfarande en massa idéer. Och jag producerade en massa idéer under kort tid. Men jag hade ju mitt skrivprojekt tillsammans med Jerker Wiborg. Så det var bara att jag tog en paus en månad. Och så var det råkade dessutom vara över jul. Så att det var medvetet en politiskt kort karriär. Jag ville inte fortsätta.
En månad lång.
Ja, jag fick ju, de ville att jag skulle fortsätta. Men det gjorde jag inte. Jag var plikttrogen. Jag vet inte om det var bra. Jag kanske bara skulle fortsätta. Jag kanske skulle gjort det. För det fanns en sak med det jobbet som var väldigt bra. Det var ju att jag var ju, så att säga, jag var ju anställd för att tänka på hur samhället ska bli bättre. Mm. Det var ju fantastiskt. Mm. Sen skulle man ju liksom skriva tal och sådana saker. Det var nog meningen, det var ju på Jan Björklunds tid, så var ju meningen att jag skulle liksom leverera metaforer i skyttegravskriget mot ett kommande extraval mot honom, tror jag. Men det vart inget extraval, så jag fick fortsätta med andra. Det var en speciell upplevelse. Det var då första gången jag insåg hur gammal, att jag var gammal. Det var ändå 10 år sedan. Det var ändå 35 eller 10 år sedan. Kom upp där på utbildningsdepartementet och alla kom. Det var liksom, det fanns en 60-talist, en man. Sen var alla liksom 90-talister. De kommunicerade bara med emojis. Och så styrde de utbildningsdepartementet. Och så fort jag sa någonting så blev det tyst i rummet. Som om det var en sån här 100-åring som yppade sig som ett orakel. Jag fattar inget. Liksom jag var en speciell. Men jag tyckte det var roligt. Men också spännande. Också var jätteroligt. Men det roligaste var kanske att svara på arga medborgare som ringer. För det var precis ungefär som på SVT. Det är någon som liksom skrivit ett mejl som där man ska bli kölhalas och de ska ta trä ens hud över sig själv och så ska man liksom, liksom ilka någon form av sexakter med sin egen avföring på olika sätt och vis. Men då när man svarar och säger, jag har märkt att du har kontakt här och liksom är upprörd över olika saker, så här, då blir ju folk jätteställda. De är inte vana vid att makten hör av sig. Det är samma sak med SVT, man svarar på arga förlåt, jag har hårda ord. Ja, det kanske var sådär. Ja, men det verkar som på din politiska hållning här, brukar jag säga, så verkar som att du liksom, du kanske, ofta så var det ju så här, att det verkar som att du är befryndad med Sverigedemokraternas politik. Så gav jag numret till Sverigedemokraternas växel här, så att säga, varsågod, och så gör det politiskt aktiv någon annanstans. Jag uppsåg det ändå som min plikt liksom, att kunna liksom hänvisa vidare och så där. Det var ju oftast tyvärr liksom, jag med det. Men, och då blev folk ju jätte sådär. De förstod inte att makten kunde bemöta dem på ett neutralt och vanligt sätt. Det mesta av ilskan rinner ju av. Liksom. Det är ju så när man, den här trolljakten på tv, när man knackar på hemma hos folk som har liksom spridit dynga liksom på nätet och hatat folk, så är det någon slags konstig hemma, fru eller man eller något sånt där som står där med sitt badmintonrack extra och ska hämta ungarna på dagis. Det var ju väldigt sådär ofta. Men men jag tror politiker, det kan ju en karriär som kan gå fort, så att säga.
Ja, det är sant. Jag tycker inte, som det politiska läget ser ut just nu, så finns det inte riktigt ett parti för mig. Men jag har
ju ett eget program på gång.
Ja, jag har ju en artikel här som jag har lovat Karin att den, jag hade ju lovat att den skulle komma före sommaren. Jag skriver ju en artikel för Expressens kultursida per år, ungefär. Mm. Så att det är dags nu.
Dags för årets.
Ja, jag skrev, precis, jag har inte skrivit någon i år. Nej, det är dags. Jag skrev en jultext. Ja, men det är verkligen dags nu. Nej, men det ska ju vara mitt politiska manifest, ja. Och det, jag har ju skissat på det här.
Försvarspolitiken, vad har du att säga om den? Eller är du ett enfrågeparti?
Nej, jag har nästan svar på allting. Jag vet inte om jag vågar. Ja. Men fråga mig, ställ någon fråga om min politik då, så ska jag försöka ge ett svar. Försvarspolitiken.
Ja.
Då kan jag börja säga att jag tror att någon typ av värnplikt, alltså med vapen eller civilt, för alla. Mm. Det tror jag.
Det föreslog jag under mina 2 veckor.
Gjorde du det?
Ja. Föreslog en utbyggnad av civilplikten. En civilplikt för att jag tror att det var ett effektivt sätt att mota polarisering i samhället.
Håller helt med.
Det var ju så. Finnas... Man fick ju ligga på luckan där tillsammans. Absolut. Med folk från glesbygd och från alla möjliga håll och kanter.
Här kan Södermalm och Östermalm mötas. Ja, inte bara dem.
De två
ytterligheterna i riket Sverige. Vi är motsatsen till en vindflöjel, utan vi driver de saker vi tror på även om alla är emot oss. Mm. Så att om det är så här, ni får inte med er några väljare i den här frågan, då är svaret, det skiter vi. Mm. Alltså det här är vår hållning.
Mm.
Om ingen röstar på oss, det spelar ingen roll.
Nej, okay.
Det här är för, sen så får man ju...
Det är inte regeringsmakten som hägrar det första handen då, för då måste du kompromissa.
Nej, alltså, alltså, jag kanske ska bli en politisk konsult. Alltså till exempel skulle jag säga, om jag var då miljöpartist som du var under en kort tid, då skulle jag säga, nej men det här är våra väldigt, väldigt hårda idéer om hur man ska komma till rätta med miljöproblemen.
Mm.
Tänk om det bara är 1% som stödjer det. Ja, då får det ju vara så. Sen kan man ju syssla med något typ av opinionsbildning för att få fler.
Mm.
Men man kan ju inte anpassa sig efter vad folk tycker.
Nej, det är ju...
Inte det fel? Borde inte vara tvärtom?
Politikens innersta essens är att hela tiden anpassa sig om man vill få någonting gjort. Liksom. Men titta just på till exempel Miljöpartiet. Som
alltså, jag förstår att man måste anpassa sig i riksdagen för att få igenom... Ja. Nu blir det krångligt.
Nej, men jag tror jag har en utväg till det.
Ja, okej. Det här, jag kanske ska bli...
Landstingspolitiker i Stockholms stad skulle bli. Där behöver man inte dra många. Det är bara att försöka få bli inkryssad i nästa val. Det kan du säkert bli med din fina uppsyn och folk känner till dig och alla gillar bara Erik. Nu har du blivit kompis med alla på Östermalm och så nu är det dags för Södermalm att gå runt här. Och så kommer du liksom, det enda du behöver göra det är att inte bygga ett stort, överdyrt sjukhus. För det är redan gjort.
Ja, det har jag gjort, och, ja. Men landstinget, det är för litet.
Ja,
om man ska ge sig in i det här. Ja. För det är ganska jobbigt ändå. Det måste på riksnivå.
Mm.
Nej, men det är ju... kanske så ska vi ändå i det här partiet då, det var ju det som var grundtanken, att slå för det här... bildning och förkovran. Att det är det som är vägen.
Jag kan ju pitcha en elitist-idé till ert parti i så fall.
Mm.
Att elitism påbjuds. Och då menar jag helt enkelt som det mest miljöbesparande av saker och ting om man tänker på miljön. Alltså om vi bara höjer kraven på saker och ting så kommer det förmodligen sparas enormt mycket på miljön. Alltså det är så mycket skit som vi köper. Det är så mycket skit, det är så mycket möbler, det är så mycket, alltså allt håller ju bara skitkvalitet. Det är bara att gå på en loppmarknad och titta på någonting som är byggt på 40-talet, det håller ju fortfarande och det väger ingenting och det är perfekt. Och det var dyrt att köpa då och det ska vara dyrt att köpa idag.
Det är
all den här sörjan som bara produceras överallt. Alltså en elitistisk skikt, en myndighet som bara totalt granskar varenda sak som säljs i det här landet och sorterar bort det som är skit.
Ja, det här är, jag är helt med.
Förstå liksom hur det skulle
alltså
bli.
Inhemsk
produktion skulle förmodligen öka för att det liksom går inte att importera allt det här skräpet som finns utomlands.
Men alltså jag kan ju berätta den här flytten då.
Mm.
Nu kommer det bli bra i nya lägenheten också. Det är väldigt familjevänligt och barnvänligt. Men det här gamla Östermalmslägenheten, det så kallade rivningskontraktet, det var ju i princip orenoverat sedan 1929 då huset byggdes. Och köket var i original med sina luckor och lås och bänkar. Och trots att det nästan var 100 år gammal så höll allting.
Mm.
Det var inte ens lagat.
Mm.
Alltså allting fanns kvar.
Mm.
Det är klart att de hade bytt ut blandaren för vattnet och det var en ny spis och sådana saker. Men liksom inredningen och träet och dörrarna och listerna.
Ja, det är
allt höll.
Ja.
Och det kommer hålla i 100 år till.
Mm.
Och i vår nya lägenhet som är helt nybyggd då, det är fint, men snart det kommer inte att hålla.
Nej, snart kommer du ha skåpluckan i handen.
Mm. Jag vet. Och det här tror jag är viktigare än ja, det här, ja, jag håller med dig. Det här är det viktigaste. Och det här, men det här ruckar ju på, alltså det här med flyget och så, det är nog inte jättebra att flyga över hela jordklotet på semester. Det kanske man kan undvika för att rädda klimatet. Men jag tror att det här är den stora boven. Men problemet är att om man ruckar på det här så ändrar man ju på hela det kommersiella systemet.
Ja, eller så ställer man krav. Sluta rövknulla oss med dåliga produkter hela tiden. Vare sig det är nya bostäder eller bilar eller tomat på Coop som påstås vara... Det står numera under röda tomater och det måste de skriva från etens röda affärning. De har liksom antagit en gulaktig ton.
Nej, men jag håller med. Det här med bildningen då. För att jag lyssnar faktiskt på en annan podd som pratade om oss.
Jaha.
Den heter Diamanter och rost. Känner du till den?
Nej.
Nej, det är med Kristina Lindqvist och Elin Grelsson. Kristina Lindqvist är ju skribent för DN och Elin Grelsson här på Expressen.
Det har förresten kommit en del propåer till oss till mig på Facebook ibland. Ja. Jag kan inte öppna den där Messenger-grejen, så jag vågar inte titta med det så här andra poddar som vill ha samarbete med oss. Men jag kan inte svara. Jag vet inte hur man tekniskt så här, det kommer. Ja, men fortsätt.
Ja,
vad roligt. Vad sa de då?
Jo, de hade lyssnat på och det var väl Kristina då som främst talade här. Det var jag som hade talat om det här Dark Academia, du vet.
Ja, och många som hoppat på det.
Ja, visst. Ja. Nej, men det här är, det var kul det de sa i podden. Ja, det var lite ris och lite ros och sådär. Men hennes, Kristina Lindqvists resonemang gick då ut på att jo, jag vill också sitta och läsa Kjell Esmark dygnet runt. Men det går inte för att planeten brinner och världen håller på att gå under. Så det krävs en annan typ av aktion.
Det är väl det man ska göra om det. Sitta på sin röv och inte orsaka så mycket.
Det är det här som är mitt svar då. Det här är också det politiska partiets svar. Läs Kjell Esmark så räddar du världen. Ja. Alltså, det är en otroligt nästan idealistisk syn på konsten. Mm. Men idén är att Kjell Esmarks poesi då har en sån kvalitet att den på sikt förändrar dig som människa så att du kommer leva ett mer balanserat och i förlängningen så kommer din blick på världen också förändras.
Mm.
Så att du inte gå med på den rodrift som vi annars är delaktiga i.
Mm.
Så att du räddar på riktigt världen genom att läsa Kjell Esmark. Alltså det finns ingen motsättning mellan aktivisten och Kjell Esmark-läsaren. Kjell Esmark-läsaren befinner sig inte i elfenbenstornet, utan Kjell Esmark-läsaren då sysslar med det helt fundamentala, nämligen att förändra rikta sin själ åt rätt håll.
Mm. Kjell Esmark råkar ju vara en av mina idoler, har blivit med åren.
Är det så? Ja, visst är det så att Kjell Esmark är mycket mer radikal än vad man tror.
Mm.
Man, förutom allt det här akademigrejerna så framstår han väl som en ganska snäll och beskedlig äldre herre.
Alltså, ja, jag har väl berättat om hur mina år på Babel gjorde mig så desillusionerad att jag trodde att jag, så att säga, jag vill inte bli författare, för då blir jag som en av alla de här människorna som jag möter. Självupptagen, kokett. Men det fanns ju undantag. Så om det är någon som har grävt fram, och det var Kjell Esmark bland annat, om det är någon som grävt fram, om det skulle komma någon biografi om Kjell Esmark där visade sig att han var en skitstövel, jag vill inte läsa den. Jag behåller Kjell Esmark som en av de sista förebilderna som jag har när jag börjar bli så gammal. Humanistiskt framförallt. Sen är märker ju hur jag själv har utvecklats. När jag var ung och läste hans poesi tyckte jag det var så otroligt torrt. Jag ville experimentera och sådär. Det var så torrt så liksom munnen kröp ihop liksom. Torrt och, men nu tycker jag att hans poesi är den samma naturligtvis. Så att säga. Det är samma böcker nu som då. Så de böckerna, men när jag går tillbaka till dem och läser dem så ja, det är kvalitet. Det är så att säga inte pluggar och förnicklade skruvar som dras genom förbollade hål i limspånprodukter, utan det är liksom kilar som man sätter ihop. Du vet, en bra kvalitetsmöbel ska man inte ens ha skruv för att sätta ihop. Liksom.
Men är han inte också väldigt politiskt radikal?
Jo, men konsekvent. Eller?
För jag läste en bok som jag tror den heter Resan till Thule, som kom för några år sedan, som är en satir över Sverige. Och då tänkte jag så här, om om någon ledarskribent eller kulturskribent skulle fatta hur kontroversiellt det här är, då skulle han liksom bli, kanske inte cancelled, men han skulle bli frågasatt på ett helt annat sätt.
Jaha,
alltså den är väldigt, väldigt kritisk till svensk offentlighet och svensk politik.
Mm.
Väldigt, väldigt kritisk.
Mm.
Och den häcklar.
Mm.
Men den gör ju det på ett gentlemannamässigt sätt.
Mm.
Så att det blir
en 30-talist då.
Ja, exakt. Så att det är som att, och det är det här som jag tänker är sprängkraften i att läsa Kjell Esmark då, att det är då den sanna vägen till radikal förändring.
Mm.
Den här typen av litteratur.
Mm.
Eller konst. Eller hur? Det här är, och det här är mitt.
Men radikaliteten finns ju också en vad ska jag säga, någon slags vuxet tilltal. Jag skulle ha svårt att tänka mig kravaller på stan om Kjell Esmarks radikalitet. Mellan två olika läger, om du förstår vad jag menar. Det innehåller att du ska ta emot den här radikaliteten på ett sätt som gör att du är
kvalificerad
att behålla lugnet.
Det är sant, men därför så måste vi i det här politiska partiet ägna oss otroligt mycket åt folkbildning.
Mm.
Så att all politisk kommunikation blir på Esmarks nivå i det framtida samhället. Jo, men vadå, man måste ju ha stora visioner. Eller hur?
Ja.
Eller hur? Det är väl det som är politik.
Det är inte det här partiet som omedelbart söker unga väljare på en gång.
Jo, men det är det. Ja, det tror jag. Det är, jag tror det är ungdomarnas parti.
De törstar efter detta utan att veta om det.
Nej, men de vet om det.
Okay.
Det är de äldre. Alltså, det är ju det som jag också försökte ringa in i den här spaningen om de unga kulturskribenterna för några veckor sedan. Det är ju att där finns ju törsten. Esmark-törsten finns ju där.
Mm.
Den finns ju där. Det är ju 60-talisterna som sitter, som tror att, som är då, som var unga under och formbara under 90-talet, som tror att de unga inte vill ha allvaret. Det är precis tvärtom.
Mm.
Och det här finns inom politiken också.
Mm.
Nej, men jag håller.
Esmark-samhället.
Mm.
Esmark-partiet.
Själva ordet är ju lite självmotsägande, skulle jag säga, med hans. Jag skulle nog inte tycka att, jag vet inte om han själv tycker det var bra att det fanns ett S-mark.
Nej, men det är just därför som han är som perfekt galjonsfigur.
Ja,
för
okay.
Att han inte vill vara den här typen av ledare.
Ja.
Du skulle ju inte kunna starta Ranelid-partiet.
Det skulle man ju verkligen kunna starta. Då skulle ju han vara partiledare.
Jo, men där finns ju korruptionen inbyggd i författarens bristande självförståelse.
Mm.
Jag tycker det här börjar bli någonting.
Ja, men
men går det här livet att kombinera med småbarn? Det är ju den andra frågan.
Ja.
Ja, men det går väl.
Men apropå i helgen så skrev jag blossat upp en liten debatt om var det Saga Kavalin som var här för det där också.
Just den här, just det, ja. Hon var en av dem jag nämnde i den här spaningen. Ja.
Mm. Upptäckte just att det gnället, så att säga, kan man säga, över kulturens förfall är ju naturligtvis den egna, alltså det är människor som helt enkelt kommit i medelåldern.
Jag läste också den här texten. Jag tycker det här var den första gången jag kände att hon hade fel faktiskt.
Jaså,
jag förstår vad hon vill komma, men jag tror att hon har fel just i det här fallet. Jag tror att vi lever i dödens kultur nu.
Ja, men dödens.
Alltså det är inte för att vi är medelålder. Du kan fråga en 7-åring som skulle säga ja, vi lever i dödens kultur.
Nej.
Jo.
Nej, jag tror jag verkligen det. Nej, jag tror att det är projektioner det mesta, till och med.
Nej.
Ja, varför är det dödens kultur? Vad är det som är,
för att samhället är besatt av nostalgi. Det är rakt igenom konservativt.
Samhället nostalgi är väl på sin höjd.
Allt är nostalgi.
Är det inte ytligare än så? Raka pungen är väl inte nostalgi? Det är fåfänga man ute efter.
Vänta nu, hänger jag inte med.
Men du menar att
Ja, men, okej, du menar de som längtar tillbaka till gamla tider, det är nostalgiskt.
Titta på det som alltså titta på den kultur som produceras. Sen så finns absolut alltid subkulturer. De kommer alltid finnas. Alltså små radikala grupperingar som sysslar med någonting nydanande. Men det som sätter spår och det som lyfts fram och det som formar människor är nostalgiska kulturyttringar.
Hur utreser de, menar du?
Abbas återföreningar.
Ja.
Scenutäktenskap spelas in igen.
Du menar all den här upprepningen?
Ja, det är det som är dödens kultur.
Ja, det tycker nog. Det har jag gnällt över tidigare. Men vad då? Att sätta upp I väntan på Godot eller Fedra igen, är det också nostalgi?
Nej, men det är bara det. Och det som kommer som är nytt har ingen kraft. Kraften är borta i det nya. Det här kommer rättas till över tid. Jag tror bara för in en svacka.
Mm.
Det är väldigt få verk i någon genre som verkligen förändrar folk och gör avtryck.
Alltså det finns.
Tänk när Star Wars kom 1977. Mm. Folk kände bara, nu är världen förändrad. Det här är helt nytt.
Mm.
När kom en sån film senast?
Alltså, jag håller med om att det här är ju min gamla spaning som inte gör så mycket om kulturens förfall, utan som är snarare en kapitalistisk analys av att kulturinstitutioner och inrättningar och de som är med och gör film och tv och radio och så, de strävar hela tiden efter att tillfredsställa lystmätet på de som redan är frälsta i kultur. Och då blir det väldigt mycket upprepningar och efterapningar och kändisintervjuer och såna här saker. Det blir väldigt mycket instängt och tomgång. Och det attraherar inte de flesta som vill ha nytt, som vill bli bildade liksom. Men vi har en jättestor, samtidigt så finns det jättestor liksom, fackboken har ju liksom blomstrar som aldrig förr, och det finns ett fortfarande stort vetgirigt intresse. Det är den här kulturidentitetspersonerna som styr och som bara de vet hur man lockar de redan frälsta.
Ja, men det är institutionerna, alltså både kommersiella och icke-kommersiella, som är förstelnade. Mm. Det är ju inte människorna. Alltså människorna,
det var en debatt som att radioteatern på SR inte knappt finns längre ens en gång.
Det här måste i alla fall motverkas på något sätt.
Jag kan mena att det inte.
Och det här tror inte jag, det jag säger nu tror inte jag handlar om att du och jag är medelålder.
Nej, det här är
en stagnation som är rejäl.
Precis, den här kritiken framförde jag redan när jag var 20, vill jag på att säga. Nej, men det här så har jag tyckt för många år sedan, att det här är en kapitalistisk urvattning, och då är jag inte ens vänster. Det är självklart att det är så att du måste som kulturaktör måste du konkurrera. DN konkurrerar med Svenska Dagbladet i Stockholm om prenumeranter med hjälp av sin kultursida. Och då gäller det att få de redan kulturintresserade att prenumerera på just DN istället för Svenskan. Mm. Så du orkar inte nå utöver det. Och då tar du till och med enkla medel och intervjuar vi den. Och så intervjuar så har vi det och så gör vi det. Och så här som bara intresserar de som redan är frälsta. Och absolut. Då blir det internt och det blir snömos och det blir urvattnat. Och en viktig del av det är återanvändningen av gamla personer från förr i tiden.
Mm, absolut, liksom. Ja.
Vi är enade här.
Ja. Det här är.
Däremot är det medelålders att tycka att ungdomen är ytlig och beter sig så här.
Ungdomen är, det var ju det som var spaningen förra gången, att ungdomen vill ju ha någonting annat än det här. Så att det kommer lösa sig över tid. Det löser sig allt över tid. Men jag bara menar att jag är helt säker på att vi är 1860-tal nu. Alltså när de här första modernisterna trädde fram i kanske 1870-tal i Paris. Då var det så att alla etablerade, det var ju han, en av de stora grejerna var ju han Manet som målade den här Frukost i det gröna, som var liksom, han berättade hur det egentligen var. Den liksom blev liksom utskrattad, inte bara utskrattad utan förbjuden, tror jag, nedplockad från en av de här stora utställningarna. För att resten bara målade liksom grekiska nymfer.
Mm.
Allting var bara grekiska nymfer, men det var också helt tomt. Konstnärer producerade samma mytologiska motiv gång på gång på gång. Det var det publiken ville ha. Och så kom då de tidiga modernisterna med något helt annat. Och så var det motarbetat under några decennier, och sen slog det igenom Men sen så blir ju de uttrycken också urvattnade.
Mm.
Och det är där vi befinner oss nu. Så att istället för den liksom reproduceringen av nymfen så kanske det är en, jag vet inte, en ny Star Wars-film som bara går liksom och bara blinkar, den bara tillfredsställer publiken. Och sen så kommer det nya måste komma. Men det svåra för det nya att träda fram idag är att institutionerna som bevakar eller bevarar det gamla är så starka. Särskilt inom kulturen finns så lite pengar utanför de institutionerna.
Mm.
Så därför så måste förändringen då ske på politisk nivå. Därför behövs det här partiet.
Mm.
Jag kan, nej, det håller. Ja, det, ja, det är
jag
inte,
kan ändå försvara sextalisterna tycks ju bara vår gemensamma
fiende.
Ja, det är verkligen. Försvara dem för att de ändå hade det fanns den här lite skamlösa naiviteten kring att saker och ting de gick att göra annat och nytt.
Mm.
Det var faktiskt det. Det fanns det.
Ja, det fanns de inte. Det fanns en barnslighet, ja, som var lite befriande. Ja, men jag har aldrig känt mig, alltså så, det känner, alltså minns inte, så var det ju när man jobbade inom public service. Med 60-talisterna så hade man inget gemensamt. Men sen så kom det en 40-talist. Och då var det som en själsfrände.
Ja, jo, så, blir
så,
det,
så, ja. Så kände jag alltid.
Mm.
Alltså de 30-talisterna och 40-talisterna, det var alltid att man delade det mesta.
Mm.
Men sen hände någonting där.
Men det, nu blir jag mer och mer intresserad av just 60-talisterna. För att vi brukar gnälla på dem för att de intog förvisso heliga mediasamhället. De är fortfarande makten i det. Men i övriga delen av, till exempel i litteraturen, så är det så där, just 60-talistgenerationen är lite kläm. Sådär. Liksom det var 40-talisterna och sen kom 70-talisterna med liksom Sara Stridsberg och alla de här. Liksom. 60-talisterna höll på att harva och håller fortfarande på, men de liksom, det var någonting som inte riktigt...
Det finns ingen kraft.
Inga jättestora...
Nej, liksom, det finns ingen kraft i det. Alltså det som
de är väldigt skickliga. Liksom. Men
det som man... Ja, nu måste vi snart sluta här. Men när det gäller de kulturella uttrycken så tycker jag... Här är jag nästan som han var som sa, det var Stig Larsson, att han kunde hålla handen på en bok och så säga om den var bra.
Mm.
Jag tycker nästan jag har den förmågan. När det gäller... Alltså jag kan säga om det är bra eller dåligt, men jag kan säga om det finns kraft eller inte. I ett uttryck.
I vad då? En bok eller i vad som
helst? Ja, vad som helst.
Anything, ja.
Ja, och okay. Finns det inte kraft så är det dött. Och en Star Wars-film är ofta död. Kan glimra till bitvis, men det är dött.
Mm.
Det finns ingen kraft i det.
Nej.
Och när man ser kraften, alltså det... Ja, ibland så. Det är... Ibland så, ja.
Mm.
Den kraften är det som... Det måste vara besjälat med den för att det ska betyda någonting.
Men, ja...
Det bara är så. Den behövs. Det går egentligen bortom kvalitet.
Nej, det är ju kvalitet.
Eller det är det som är kvalitet, kanske. Men det går bortom att... högt och lågt och sådana saker.
Mm. Ja, men det är tur att du inte är kritiker då. För att jag har ju skrivit i och för sig om det. Att det är svårt.
Alltså ett exempel. Basehunters Botten Anna. Du kommer ihåg den låten.
Fast nu vrider sig Saga Kavalin av skratt på sitt golv.
Det spelar ingen roll. Det finns kraft i den låten. Att ställa sig upp och bara, jag gör en låt om en chattrobot och den är en hit. Det är kraft. Det bara är det. Det är inte nostalgi. Det är ju det är ett kraftfullt uttryck.
Men den här, jag är så trött på Fortnite då, har du hört den?
Nej, det vet jag inte vad det är.
Nej, okay.
Det var bara ett exempel på kraft för att komma, alltså att det inte bara blir S-mark här.
Nej.
Det kan också bli Basehunter.
Sen
så tror jag han har tappat det. Jag tror hans nya låtar inte har kraften. Men hans första hade kraft.
Alltså,
den bara skär igenom. Den skär igenom samtiden. Barn lyssnar på det, vuxna. Den bara, det är kraft.
Ja, det finns ju ting med institutionaliseringen av konsten som är svår.
Mm.
Den har...
Särskilt institutionaliseringen av den radikala konsten. Det är ju allra svårast.
Allra svåraste. Och det blir så att säga... apropå yrken och välja yrke, så ja, det är jag. Jag håller med om att präst är svårt att bli, kanske. Särskilt för mig då. Men ja, jag tänker allt mer och mer på det här. Om jag liksom verkligen vill skriva, då börjar jag nog köra taxi.
Jag måste säga en sak nu.
Och inte hålla på så mycket med det här. Utan träffa människor och liksom...
Du menar för mig?
Ja, eller, för min del.
Jag har tänkt på taxi, jag älskar att köra bil och hitta så bra i Stockholm. Jag tror jag skulle vara väldigt bra, men jag orkar inte jobba natt. Jag tror man måste börja med det. Alltså, jag tror inte man tjänar några pengar på dagen. Man får köra limousin kanske. Men jag måste säga en sista sak här.
Limousin?
Ja,
du har väl sett vad limousinägare bor. Det är ju alltid ute, långt ute.
Jag kan liksom köra
hållet, så står det sådär en stor limo uppe på någon garagen.
Jag kan köra Stefan Löfven. Eller, alltså jag kan köra polit. Limousin.
Du menar sån? Okej. Ja. Jag trodde du menar sån här hummerlimo. Nivå 22 vid Fridhemsplan.
Nej. Jag måste säga en sista sak här. Det slog mig nu. Och det kan vi prata mer om nästa gång. Men du satt ju här för något halvår sedan och berättade om din bok med att det var utan bokstaven A och allt det där.
Ska du räcka där igen? Inte Erik Skylt heter han inte, utan Sigge Eklund ska ställa sig med sin anal ovanför mig och utlåta sitt avträde igen.
Jag
har precis lyckats styra undan det där och inte hört talas om det på länge.
Men jag måste säga att jag var ju lite taskig mot det, så att det var ett dumt och kokett projekt, men finns det inte kraft i det? Alltså det är så jag tycker det finns en kraft i det. Det går emot någonting.
Ja,
eller hur? Det gör det.
Ja, det.
Håll kvar vid det. Jag kom på det nu att det är ändå det är inte en del av dödens kultur att skriva en bok utan bokstaven A.
Nej,
det är inte det.
Nej,
det är inte att välja den lätta vägen.
Nej, det är det ju inte. Det är det inte.
Nej, det är bra. Det är bra.
Det finns ett stråk i att göra någonting som det funnits en förhoppning om att lägga ner tid i någonting. Sen det må väl för sig förvisso vara lite inspirerat av George Perec och andra hans böcker, just att de kan ju handla om livet en brusanvisning till exempel bland annat, så finns det en målare där som åker jorden runt hela sitt liv och målar samma porträtt hela tiden, sen avslutar han sitt liv med att åka tillbaka till samma platser och förstöra tavlorna igen. Att det finns en slags värdighet i att arbeta med någonting som tar långt. Så här är ju konstnärer också på. De har ju sett utställningen och suttit med satt ihop GM i 5 år som föreställande liksom Per Albin Hansson. Jag tycker underbart. Jag älskar det. Jag älskar den värdigheten som finns i det. Och den galenskapen som finns i det. Men den som inte nödvändigtvis är så här, vad än det som har hänt här, så har någon uppenbarligen bestämt sig för att det ska inte bara produceras någonting här, utan det finns en hantverksmässig kärlek till själva att göra någonting långsamt, att göra någonting som ser som är tid. Skrivandet är ju någon form av försök att hålla på med tid på något
vis. Men det viktiga är väl att det inte är korrupt. För att man ska ringa in det här som är dödens kultur och institutionerna och kommersialiseringen och att man bara producerar det som publiken vill ha. Det finns ju korruption i det. Alltså du som konstnär korrumperar dig själv för att det är inte din egen vision som gäller, utan någon annans. Men allting som är fritt från korruption är ju kraftfullt. Även politik är ju det. Den som talar utifrån en övertygelse är oftast svår att stoppa.
Tyvärr.
Ja, det är problematiskt för att det gäller ju både onda och goda, om man säger så, eller hur?
Jo. Ja, visst. Nej, men det är...
Precis, det finns ingen moral i det här. Den typen av kraft eller okorrumperad kan ju leda helt fel också.
Ja.
Jo, men det är i alla fall precis. Inte dött.
Nej, men det är som... Till exempel folkkära människor i tv-rutan till exempel. Att folk, det är ju alltid människor som inte... Det finns ingen korrumperad hinna mellan våra föreställningar av dem och hur de ter sig i tv. Alltså, och vi lär känna den här personen. Vi verkligen liksom... Lasse Kronér eller Kikki Danielsson eller liksom så här människor som verkligen de är liksom, mm. förstår du? Det finns ingen professionaliserad, om jag sätter mig i tv så kan jag ju förvisso ha trivsamt och trevligt tilltal. Mm. Men jag tror man misstänker att jag är ju lite mer neurotisk än vad jag egentligen ger sken av att vara. Det är inte mig i skala 1-1 som syns. Men det är just när folkkära människor är, det är verkligen som Lars Lerin. Vi har, sen behöver det inte vara så. Det kan finnas djävulska sidor i alla fall.
Visst.
Men vår upplevelse av att, är att det finns ingenting förställt, det finns ingenting korrumperat, utan det är äkta.
Liksom. Men kanske är de som fungerar bäst i den typen av särskilt tv-offentlighet är de som bara är sig själva framför kameran.
Mm.
Allting annat kan vara kaos, men när kameran sätts på, då bottnar de i sig själva.
Ja, just det.
Eller hur?
Ja, det kan det ju vara. Precis. Mm. Men okej.
Okay. Ja, vi får se vart det här leder. Jag ska försöka få färdigt den här artikeln nu så att vi har någonting mer konkret att prata om.
Mm.
Det är manifestet helt enkelt.
Kommer det vara i punkter eller?
Ja, kanske. Jag vet inte. Det är
jättebra att skriva ett manifest för att bli alla jätteintresserade av att dissa dig.
Ja, men det bjussar jag på.
Kan vara en bra övning för dig också.
Ja, men jag känner att det är...
För vill du någonting så är det klart att du inte ska... Det är ju den här gamla klassiska att i kulturvärlden så är det lättare att häckla någonting än att bygga någonting. Liksom. Det är bättre att vara kritisk än att vara uppbygglig. Ja. Här finns de fluffiga molnen. Ser ni regnbågen här? Då blir man
men de får gärna hacka på mig, bara det händer någonting.
Mm.
Alltså,
men du, hur ska du kunna klara dig undan att bli kölhalad av Saga Kavalin när hon hör att du har suttit och hyllat...
Men det gör ingenting.
Jag här nu.
Ja, nej, men jag vill bara bli sedd. alltså kölhalad är ju att bli sedd. Även kölhalningen är en utsträckt hand.
Du borde uppdatera Hjalmar Söderbergs uttryck. Man vill bli älskad, bli älskad, beundrad. Visst på bundet, åtminstone kölhalad.
Ja, precis. Ja. Nej, men jag tycker jag har blivit kölhalad så många gånger så det gör ingenting. Du? Ja, det tycker jag. Jag har blivit några gånger. Okay. När jag har sagt någonting som jag verkligen tror på så brukar jag bli kölhalad.
Ja, jo, men det kan nog...
Så, men det är en del av att försöka formulera någonting som är det en del av kraften. Mm. Alltså den som, om man lyckas tala med kraft då, så kommer människor att vara emot den. Om alla håller med så är det inte kraft.
Nej.
Det gäller ju allting faktiskt.
Jo.
Så är det nog. All right.
Ja.
Tack för idag.
Tack för att fortsätta rulla vagn då.
Ja, det ska jag göra.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.